man också kan ut i ett hjärta bo.
Gud råder över världarmång. Och han bryr sig om mig. Jag kan anförtro mig åt honom. Anförtro när jag anförtror mig. Ja, men det gör man ju till en som man litar på. Annars kan man ju inte anförtro. Tala om det liksom djupast ligger och har. Det kan jag, om det är någonting som tynger, någonting som trycker eller någonting. Det kan jag lämna över till honom. Och sen får jag ge honom äran. Och jag vet tryggheten att han vars ord bestämmer solens gång. Han också kan ut i ett hjärta bo. Jag började förra söndagen väldigt, väldigt grundläggande. Guds uppenbarelse. Guds, vi tittar då först på väldigt grundläggande. På två saker. Det de kallar den allmänna uppenbarelsen. Ni vet, Lewis, C.S. Lewis, ni som är lite äldre har säkert hört talas om honom. Han var en vetenskapsman, en akademiker. Han var från början inte kristen. Men han kom till tro för han insåg att det här det kan inte ha kommit till av sig själv. Han såg på naturen. Paulus skriver om det i Romarbrevet, skriver Paulus att när vi ser på naturen då kan vi ana att det finns en konstruktör bakom. Sen finns det också mer här i den allmänna uppenbarelsen. Och det är ju människans samvete. Människan har ett samvete. Vi kan förstå vad som är rätt och vad som är fel. I Romarbrevet 12 och så någonstans i Lukas där säger Jesus till dem att ja, men ni har ju samvetet för det. Människan är skapad med ett samvete. Hade det kommit till av en slump, då hade ju inte samvetet kunnat komma till. Så man kan inse, här finns det en konstruktör bakom. Sen sa, men då är frågan, hur får jag tag? Ja, då har vi naturen, vi har samvetet. Lewis, han sa som så här. Ett citat: om det finns en styrande makt utanför universum kan den inte visa sig för oss som ett av fakta i universum. Lika lite som en arkitekt till ett hus kan vara en vägg eller en trappa eller en öppen spis i huset. Det är ju inte trappan eller väggen eller spisen som har gjort huset, utan det är en arkitekt som har konstruerat, som har bestämt. Så här ska det se ut. Gud har skapat naturen. Människan hade ett samvete. Det var där vi var förra veckan. Men nu ska vi ta fram här. Det finns något också som man kallar den särskilda uppenbarelsen. Det är helt grundläggande. Skapelsen tyder på att Gud finns och pekar på vissa av hans egenskaper. Men det räcker inte som informationskälla för en personlig kunskap om Gud. Den ger just en allmän bild av honom. Vi kan förstå att han måste ha struktur. Han har, ja, vi ser naturen. Det ger en bild av Gud, va? Men det krävs ett förtydligande. Därför har Gud gett oss den särskilda uppenbarelsen. Den står i samklang med skapelsen och tillsammans bildar det grunden för kristen tro. Vi ska se vad det står i Lukas evangeliet. Lukas första kapitlet, första versen och de fyra verser i början här. Jag ska ta upp Bibeln på ett ställe till er så jag har den färdig. Där har vi den. Och sen har vi femte Mosebok. Jag tar fram så jag har här. Så. Så här står det i Lukas evangeliet första kapitlet, de fyra första verserna. Lukas, han skriver så här: många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss, så som det har berättats för oss av dem som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Lukas berättar om historiska händelser. Sådana kan man inte forska i genom experiment. Hur kan man då veta någonting? Vad skrev han i vers 2? Jo, han skrev så här: så som det har berättats för oss av dem som redan från början var ögonvittnen. Det var människor som har varit ögonvittnen till vad som hände. Lukas var väldigt noggrann, för han visste, han var vetenskapsman. Han visste att ska det vara något värt med det här, då ska det dokumenteras riktigt. Och just det där att han var ute så pass i tid så att han fick tag på ögonvittnen, det är väldigt viktigt. Jag har sagt det här förut, men jag säger det igen, att min pappa, de höll på med sån här torpinventering som det heter. De var ute i skogen och så hittade de lämningar, någon murstock eller någon liten grushög och någon grej. Där har det stått ett torp. Och sen så gjorde de en liten levnadsbeskrivning över dem som hade bott i det torpet. Och så satte de upp en liten skylt. Det var ett projekt genom hembygdsföreningen som de gjorde. Det var i Forshaga, men det har säkert förekommit också här i Smedjebacken och runt omkring. Men pappa, han sa så ofta: tänk om jag hade varit ute några år tidigare. För då hade han, då fanns det ju folk som levde, som kanske till och med visste vilka de där var som bodde på torpet, va? Men nu sa han ångrar: tänk om jag hade förstått det här när jag var yngre och hade gjort det här då. Lukas, han var ute i tid. Han träffade på ögonvittnen. Han dokumenterade. Han var noggrann. Bibelns ord här, det är tillförlitligt. Det är grunden här, det är tillförlitligt. Bibeln gör anspråk på att vara Guds ord till människan. Bibeln gör anspråk att vara Guds ord till människan. I femte Moseboken 29 kapitlet och 29 versen står det så här: det fördolda hör Herren vår Gud till, men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid för att vi ska följa alla ord i denna lag. Bibeln gör anspråk på vår Guds ord. Men då kan man fråga, har vi fått hela sanningen? Ja, Gud då kanske inte har inte talat om allt. För det stod ju här att det fördolda hör Herren vår Gud till. Men det uppenbara, det gäller oss. Vi har alltså, men vi får genom Bibeln, får vi alltså tillräcklig uppenbarelse för att vi ska kunna tro att Jesus är Messias. Gud bryr sig om oss. Bibeln gör anspråk på vad Guds ord till människan. Och där ska, och Bibeln, den är, jag lyssnar på en liten undervisning i 6 delar där under veckan, som tar en man som tar om Bibeln. Viktigt är att, och olika då, det finns ju olika teologier, han tar om en del tar bort saker ur Bibeln och andra lägger till saker. Ja, men så kan det inte vara, då tar vi bort det. Och inom katolska kyrkan, det lägger de till saker hela tiden. Gör tillägg till Bibeln, och det är ju många olika sekter och grejer som har fått speciella, och så har de gjort det som ett tillägg och så har de satt det högre än Bibeln. Men jag tror det är viktigt, om vi ska hålla oss till det som står i Bibeln och så har vi det som grund, då kommer vi inte vilse. Vi ska inte ta bort någonting och vi ska inte lägga till. Utan det som ska läggas till, och i så fall, det är klart, du kan ju ha någon som får profetier och grejer. Men det viktiga är att de står i samklang med Guds ord. De står i samklang med Bibeln, att det stämmer överens. Bibeln är i alla fall Guds ord. Johannes 20 kapitlet, jag ska slå upp. Där står det liksom, där finns vi ett syfte med den kristna uppenbarelsebok, med den sist kristna uppenbarelsen. Ett syfte, och vi ska se här vad det står i Johannes 20, 30 och 31. Där skriver Johannes så här: många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar, men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Genom tron. Vi ska, Bibeln nedskrivet för att vi ska tro att Jesus är Messias. Vi ska ha, och när vi tror på honom, då får vi liv i hans namn. Så att tron, det ska ge en gemenskap med Gud. Gud vill ha gemenskap med oss människor. Jesus Kristus. Vi har alltså, Bibeln är grunden. Bibeln är boken som Gud oss gav. Den är kompassen på livets hav. Följer du den, går du ej i kvav. Bibeln är boken idag. Det kommer jag ihåg när jag var liten junior, vi var på läger. Är det någon som kunde den? Bibeln är boken som Gud oss gav. Den är kompassen på livets hav. Följer du den, går du ej i kvav. Bibeln är boken idag. Är det någon som har hört den? Nej, men ja. Men då har vi, den är bra. Gör bra. Nu, Jesus Kristus. Jesus Kristus. Johannes evangelium, ska vi ta det på den här. Jag har lite ordning här. Jag har två bibler framme, så jag har grundstället först, va? Johannes evangelium, första kapitlet, och sen är det två verser vi ska ta där. I 14:e versen står det så här: och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern, och han var full av nåd och sanning. Och sen tar vi 18:e versen: ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Det är ju en del som säger som så här att Gud, han är ju bara en diffus idé, ingenting att bry sig om. Men vad stod det i vers 14 här? Ordet blev kött och bodde bland oss. Vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Han var full av nåd och sanning. Jesus kom hit ner till jorden. Ordet, i början står det ju att Gud, ordet var i begynnelse, men ordet blev kött. Gud blev människa, kom ner hit till jorden konkret. Han bodde bland oss, på när man kan översätta, han tältade hos oss. Han kom hit på besök, han bodde bland oss. Vi såg hans härlighet, säger Johannes. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Han var full av nåd och sanning. Gud är inte bara en diffus idé. Han kom hit. Han kom hit. Så ser vi vad det står i Johannes 14:e kapitlet här. Jag ska inte hålla på så länge till. 14:e kapitlet, 8:e versen till 11:e versen står så här: Filippus sa: Herre, visa oss fadern så räcker det för oss. Jesus svarade: så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Och kan ni inte tro det, tro då för gärningarnas skull. På vilket sätt här uppenbarar Jesus Gud? Om vi jämför vad det står i Johannes evangeliet 10:e kapitlet och 30:e versen. Det står så här: jag, Jesus säger, jag och fadern är ett. Hur uppenbar är Jesus Gud? Jo, men han sa ju här, Filippus, han liksom sa, visa oss fadern så räcker det för oss. Och Jesus, han säger, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig. När jag lär känna Jesus så lär jag känna fadern. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga, visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Fadern bodde i Jesus. Jag och fadern är ett, som det stod i Johannes 10:10. Jesus visar på Gud. Jesus uppenbarar Gud. Så att Jesus Kristus, att han kom hit till jorden, det är liksom det största. Jag kan få en personlig relation med Jesus. Uppenbarelsen är inte bara teoretisk information som man intellektuellt accepterar. Jesus ger oss också en avgörande nyckel. I Johannes 7 och 17, då står det så här. Alltså, det är inte bara teori. Nu har det varit en massa teori. Då står det så här i Johannes 7 och 17. Om någon vill göra hans vilja. Vem är någon? Det är ju vem som helst. Om jag, någon, Sten. Ja, allihop här. Om någon vill göra hans vilja. Och hur får vi tag på hans vilja? Ja, det står, det ser vi ju, det har vi ju grunden i Bibeln. Det har vi sett här, va? Nu har jag hållit på nästan för länge, för nu kom skärmsläckaren in, men det är snart klart. Om någon vill göra hans vilja, skall han, men det kan vara hon också naturligtvis, om någon är hon, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Alltså, det är en avgörande nyckel. Om någon vill göra hans vilja skall han förstå om han talar av sig själv. Om vi tar en vetenskapsman, han har kommit fram på en hypotes. Ja, då testar han den hypotesen för att se om den håller i praktiken. Och Jesus, han är så pass tuff så han säger, testa. Om ni inser att det står att jag inser att jag går förlorad, jag behöver hjälp. Vi ska inse det. Och så får vi, när vi läser i Bibeln, vi läser uppenbarelsen. Vi har ju sett då alltså att i en allmän uppenbarelse, naturen. Människan har ett samvete. Vi har fått en särskild uppenbarelse. Gud har uppenbarat. Vi har fått Bibeln. Bibeln är boken som Gud har skav. I Bibeln, där ser vi Guds vilja. Och Jesus Kristus, Gud själv, kom hit. Gud bodde i honom. Han kom som människa. Det kan vi se. Vi har någonting att följa. Vi får ta emot honom. Det är Guds uppenbarelse. Är det riktigt att beskriva tron på Gud som en känsla? Inte bara en känsla, va? Utan det bygger på fakta. Lukas, tänk vad noga han var. Han visar verkligen ögonvittnen som har varit med och sett. Han tog vara, de har dokumenterat. Pascal, han sa så här. Gud uppenbarar sig för den som söker honom, men döljer sig för den som undersöker honom. Jag söker, Gud uppenbarar sig. Men om jag undersöker honom, då döljer han sig. Och vad säger det om vår attityd till uppenbarelsen? Jo, jag tycker det säger att det är nedlagt i människan. Vi ska söka Gud. Vi inser att han inte kommit till av en slump. Vi söker Gud. Finner att Bibeln, där står det information. Jag tar inte bort någonting. Jag lägger inte till någonting. Utan det som står där, jag sätter min tro på det. Det står om Jesus i Bibeln. Vi följer honom och ser vad det tar vägen. Tack kära Jesus att du har visat oss att vi har fått gått igenom väldigt grundläggande här. En start. Vi inser. Gud har uppenbarat upp sig. Du har uppenbarat dig. Du har visat dig för oss människor. Du har gett oss en väg att gå. Du har gett oss en kompass. Tack Jesus att vi nu får fortsätta den här vandringen. Vi får gå framåt. Vi får upptäcka mer och mer vad som finns i dig. Och jag ber att det här ska få ligga och gro i våra hjärtan. Att vi liksom ska få ha det här kvar. En fast grund att stå på. Att när saker och ting kommer runt omkring, då måste det stämma överens. Och tack att du har sagt att vi kan pröva, vi kan testa, vi kan släppa in dig. Och jag tackar att vi får lita på dig. Det står att vi ska lita på dig. Vi ska ta emot som ett barn. Hjälp oss att vi inte gör det här allt för komplicerat, utan att vi bara får ta emot i tro. Amen, Jesus. Amen.